God kväll på er. Ni har inte somnat ännu, verkar som allihopa. Idag ska jag tala om ett tungt ämne. Jag tänkte när jag hörde om att jag fick än en gång nåden att få komma hit, så tänkte jag att jag kör på som vanligt då. Pratar om omvänd er från det brinnande Gehenna. Annars börjar det ryka snart. Men så är det som att den heliga ande har talat till mig sista månaden om läget. Hur du och jag mår. Och jag frågar lite Herren, hur är det nu med de här ungdomarna i Sion som kommer på ungdomsmöten? Mår de bra? Och den heliga ande sa till mig nej. Många av oss mår inte bra. Och därför vill jag idag tala om en rubrik, vet inte om man kan kalla det, men jag skriver så här. Det är inte meningen att du ska bära allt själv. Jag har en utgångsvers som Saltaren 126:5. Där står det, det du sår med tårar ska du skörda med jubel. Låt mig också läsa ett sammanhang från Predikaren 4, 1 och framåt, så får vi lite biblisk grund på det här försöket till predikan. Lyssna från vers 1 till vers 12. Vidare såg jag det våldsdåd som begås under solen. Jag såg tårarna hos de förtryckta, men ingen tröstade dem. Från förtryckarens hand utgick våld och ingen tröstade dem. Då prisade jag de döda som redan hade dött, lyckligare än de levande som ännu levde. Men ännu lyckligare än de båda prisade jag den som ännu ej blivit till, den som ej sett det onda som görs under solen. Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror på den enes avund mot den andre. Också detta är en fåfänglighet och ett jagande efter vind. Dåren lägger händerna i kors och förtär sig själv. Bättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda och ett jagande efter vind. Ännu mer fåfänglighet såg jag under solen. En man kan stå helt ensam och inte ha någon vid sin sida, varken son eller bror. Ändå är det inget slut på hans slit, och hans ögon blir inte mätta på rikedom. För vem mödar jag mig då och nekar mig själv allt gott? Också detta är fåfänglighet och usel möda. Bättre två än en. Du får god lön för sin strävan. Om det faller kan den ene resa upp den andra, men ved den ensamme. Om han faller finns det inte någon som kan resa upp honom. Likaså, om två sover tillsammans håller det värmen, men hur ska den ensamme hålla sig varm? När den ensamme blir övervunnen kan två stå emot, och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. Jag ska tala om ett dilemma som jag har upptäckt under mina år som kristen. Om en vecka så har jag frälst exakt 10 år på nämnda konferensen som jag brukar säga lite nu som då här. Och det som jag har upptäckt när jag vandrar här, mina stapplande steg som troende, så har jag märkt gång på gång på gång ensamma troende som kämpar med den ena plågan efter den andra. Jag har upptäckt att denna ensamma vandring gång på gång har lett till människor att tappa modet. Människor har slutat kämpa för att till och med hålla sin tro i liv. Och till sist så har de lämnat allt för samlingheter och gått en annan väg. Vet ni vad, kära vänner? Du ska inte vara ensam. Vet ni, många gånger så tror vi att det kristna livet handlar om att vi kristna, vi troende, vi perfekta individer, vi ska vara präktiga, vi ska kunna allting, vi ska vara bäst. Och alla andra har det väldigt bra, utom just jag. Vi tror på något sätt att det är bara jag som har det svårt. Det är bara jag som kämpar, det är bara jag som har mina problem i min karaktär. Det är bara jag som har problem lite här och lite där. Och vi tror det första lögnen som jag på något sätt skulle vilja sparka långt bort, om man förminimade dit någonstans, det är att du och jag, vi har båda problem. Det är ingenting nytt. Det är inte så att när du blev frälst så försvann dina problem. Är någon som har upptäckt att du har haft åtminstone ett problem kvar efter du blev frälst? Restaurerande kan komma hit fram så får vi bära bort ditt högmod. Och det är ett ännu större problem. Nämligen, när jag har blivit frälst så bär jag ännu på problem. Och det är ju inte så roligt, men det är inte heller så farligt. För vad tror vi? Jo, vi tror nämligen, om vi läser Bibeln, så tror vi att Jesus har dött för våra synder. Det står inte i Bibeln att Jesus har gjort oss alla till perfekta människor, utan det står att han har dött för våra synder. Det fel som vi har, det fel vi har, det brister vi bär, det har Jesus tagit hand om. Och det betyder alltså, det gör ingenting, fast vi faller. Men som vi läser i predikaren, det gör det lite mer komplicerat om du är ensam. För vem ska då resa dig upp? För jag ska berätta en hemlighet som jag kommit fram till under mina få år som religiöst fanatisk kristen, som någon kallar mig i veckan. Det har lärt mig att när jag faller, när jag syndar, när jag gör något misstag, så börjar mina små tankeceller knacka på mitt huvud och berätta för mig i väldigt många och fascinerande ordalag hur dålig och ännu sämre jag är som människa. Alltså, det som händer när du faller, när du tycker att du är lite sämre, när du har dina problem och du är ensam, så börjar du själv tro på dina egna tankar. Det är inte ofta så att vi känner oss mer frimodiga när vi har fallit och gjort någon synd, eller när vi har snavat på vår väg framåt. Det är inte så att vi känner, yes, tack Herre för den, och så får vi ut och predikar ännu mer radikalt än tidigare. Det är ofta det som händer, det som jag märkt, och det är ju lite skrämmande, att när vi har en lite tyngre period, när problemen hopar sig på våra axlar, kommer vi inte med till kyrkan. Och det är någon sån här paradoxal tanke som jag inte riktigt begriper mig på ännu. För är det inte när vi har problem som vi borde känna, yes, nu när jag har problem direkt, första biljett bokad till Sionförsamlingen eller någon annan församling eller någon annan kristen gemenskap. Men istället känner vi, oj, oj, nu är, idag känner jag mig lite dålig. Idag vågar jag inte gå till kyrkan. Man bara känner, när man går in i de här gången, så ser man bara hur alla tanter och gubbar ser på en med de här dömande glasögonen. Och käppen största huggat slår dig i huvudet. Vi tror på något sätt mitt i allt att när vi har gjort en synd så är vi inte välkomna in i gemenskapen mera. Men kära vän, om du någon gång snavar och faller, då ska du veta att åtminstone här är du mer välkommen än någonsin. Vi bygger inte en församling med präktiga supermänniskor, utan vi bygger en församling för varenda människa som vill ha Jesus. Och till och med de som inte vill. För de vill väl sen, hoppas vi. Alltså, punkt nummer ett, om det finns någon sådana, det är alltså din svaghet, din, så att säga, dina brister ska inte vara ett hinder för dig att komma till Jesus. Men vet du, när du är ensam så tror du att det är så. Jag har några av mina profetvänner som, när jag har lite större problem, det vill säga varannan timme, så ringer jag dem. Och så säger jag, hör du, nu har jag gått galet igen. Och så talar jag ut från mitt hjärta att oj, oj, nu gick det så där. Och funderar, men Anders, håller du på så där? Och säger, nej, men jag vet inte. Men säger, Herre, förlåter dig. Och så säger jag, tack för det, Herre. Och så går jag vidare. Du ska veta att din kristna vandring kommer att bli väldigt tung i det långa loppet om du ensam bär på saker som ingen känner till. Och vi alla bär ju på sådana saker. Jag pratar med så många predikanter, församlingsmedlemmar, icke-frälsta och hela spektret däremellan. Så jag vet att vi alla har någonting. Det betyder att du och jag måste ha åtminstone en som vi kan berätta hela vårt liv åt. Och vet ni vad jag brukar göra när jag pratar med såna dylika människor som har varit väldigt nervösa, så som ni säkert allihop är mot mig? nervös att våga nu gå och prata med den där Anders Olin. Man ser nästan alla hans glorior ovanför huvudet, tre stycken som virrar omkring han. Våga prata med den där helige mannen. Och så tänker man, nej, många gånger så vågar ni inte. Men sen när ni har tagit frimodighet och fastat 20 dagar så kommer ni fram. Och då, Anders, jag skulle måste få prata lite med dig. Jag har någonting. Och så vrider de på sig och får stor traumatisk moln ovanför huvudet. Och så dammar jag bort molnen och säger, men jag kan visst prata med dig. Men lyssna på mig först. Och så brukar jag berätta om mina egna problem. Mina egna bekymmer. Mina egna brister. Varför? Jo, för då får den människan se att jag är exakt likadan. Exakt likadan som du och jag. Vi är samma båt. Vi kämpar samma kamp. Och jag märker det när jag berättar om mitt liv, med mina kamper och mina erfarenheter, så blir det mycket lättare för den andra människan mitt i allt. Oj, han hade ju ännu mer problem än jag hade. Och så börjar den berätta sina små problem. Så du ska inte vara ensam. Det finns en annan viktig aspekt i det här. Har ni, ni är förstås en helgad skara, men kanske i misstag har ni någon gång sett en film. Och en film i det här laget som heter Good Will Hunting. Det finns en scen där som berör mig ganska mycket. Vi ska inte gå in i den filmens hela historik. Men det handlar om en ung man som också var väldigt låst. Och hade svårt att egentligen bli hel på insidan. Och lösningen kommer i slutet av filmen egentligen när den här, hans mentor som har försökt hjälpa honom. Han säger en mening åt han gång på gång på gång på gång. Som lyder på svenska. Det är inte ditt fel. Som han repeterar ganska länge. Sist så började den andra personen gråta. Eller den här killen började gråta. Han på något sätt får uppleva helande genom det, den sekvensen. Kära vänner. Allt. Mycket. Eller en del. Någonting av dem. Som du har gått igenom. Så det är inte ditt fel. Du kan inte rå på allt som du har tvingats uppleva genom dina år. Jag har pratat med människor under de åren. Så jag har hört en del. Mer eller mindre skräckinjagande historier. Och jag får höra många gånger. Och så tänker jag för mig själv, varför, Herre? Här har vi en ung människa som kanske är deprimerad, som kanske självbilden är ner vid kloaksystemet någonstans. Och orsaken är vad andra människor har gjort mot dig. Du har inte kunnat rå för saker som har hänt åt dig. Men många gånger så skyller vi på oss själva. Jag vet lite vad jag pratar om, för jag blev själv mobbad i 3 år. Jag hade själv mitt självförtroende i botten. Men kunde jag rå för att jag blev mobbad? Kanske, men jag tror inte. Allting som vi går igenom, eller inte allting, men en stor del av vi går igenom, så gör vi på grund av andra människor. Det kan vara människor som inte förstod oss. Människor som är villiga gjorde fel mot oss. Människor som inte visste att de gjorde fel. Men det blev fel. Och mitt i allt detta så finns du där som en människa som får ta emot allt detta skräp. Och det leder till att du börjar tänka i ditt huvud att det är mig det är fel på. Men det är inte ditt fel. Oavsett vad du har för trauman, oavsett vad du har för självdestruktiva tankar, så det är inte ditt fel. Du måste förstå det, kära vän. För så länge du bollar med dina självdestruktiva tankar och tror att jag förtjänar detta lidande. För jag talar ändå, inte dagligen, men säger varannan dag så talar jag med människor som kämpar med de här sakerna. Och mycket kretsar till att det är mitt fel. Och sen när de här tankarna får gro att det är mitt fel, så börjar du tro på det. Och så måste du försöka leva, gå in i någonting som du inte är. Du börjar springa på gym, du börjar självsvälta, du börjar banta, du ska köpa de finaste kläderna, du ska klä upp dig och du ska göra allting. Och du blir någonting som du inte är. För Gud har skapat dig till den du är. Och du ska inte vara någonting annat än den du är. Men dina självdestruktiva tankar försöker förstöra det som du är. Till att bli någonting som du inte är. Därför, kära vän, grunden, jag brukar säga till dem som har, som jag jobbar med, människor jag jobbar med. Så ibland brukar jag säga, vi måste bygga grunden om från början. Grunden som jag tror är Matteus 22:37-40. Älska Herren din Gud, av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och styrka och kraft. Och sedan, älska din nästa så som dig själv. Det tror jag är grunden i vår tro. Fundamentet. Och i det att älska din nästa, så tror jag, kära vän, att ibland för att slippa bort från ditt träsk där du vandrar, som tröttar ut dina ben, så måste vi kunna förlåta människor som har gjort oss illa. Jag träffade för en par år sedan, eller en del år sedan blir det nu, en ung tjej. Och sen vän till mig idag. Hennes föräldrar lämnade henne när hon var liten. De var båda alkoholister. Och hon var väl en par, 4 år när de stack. Jag minns inte exakt vilken ålder det var. Och det ena ledde till det andra. Det är inte så lätt att växa upp om på något fosterhem. Och det är inte så lätt det heller. Åren gick och problemen kom mot henne när hon blev närmare 15 år. Där träffade henne och det var nog problemen så stora, så funderade om det fanns ett så stort berg som kunde symbolisera hennes problem. Jag visste inte gå in på detaljer, men det var nog det mesta av det värsta. Men jag minns när jag träffade henne då, det var en turbulent träff, om vi ser på det viset. Och hon var nämligen på något läger som jag var ledare på. Så gick en vecka, så sista frågade Gud att finns det möjligtvis någon nyckel som kan hjälpa denna människa? Och så sa Gud till mig, denna unga tjej som måste förlåta sina föräldrar, eller hennes pappa, hennes mamma hade nämligen dött några år innan. Hon var väldigt hatisk mot sin pappa, för hon hade inte fått reda på att hennes mamma hade dött. Och det är väldigt tragiskt i sig. Och då sa jag till henne, hörde, min vän, Gud sa till mig att vill du bli fri från det här, så du måste förlåta din pappa. Och hur lätt är nu det? Det är väldigt svårt för oss att föreställa sig hur lätt en sån grej kan vara. Men för henne var det helt omöjligt, sa hon. Jag kan aldrig förlåta min pappa som har förstört hela mitt liv. Och det är klart, jag tror inte att hon ska vara i liv idag om mitt Herren ska gripa in. De var 15 år och den nere i knarkträsk och alla andra träsk som fanns där. Men då sa jag till henne, Gud kan hjälpa dig. Därför ska du ta din vän med dig. Han är en kompis, numera äkta man. Så tar du med honom och så ber ni tillsammans tills Gud ger dig kraft att förlåta. Och så försvann de iväg och väckte hon mig nästa dag. Och det var som att jag tror sällan har sett Guds härlighet så manifesterad i en människa som jag såg i henne den dagen. Hon väckte mig nämligen. Och det behövs mycket nåd för att jag ska bli salig. Som ni vet som var på kristendomsskolan. Men hon kom in rusande där jag sov. Och sa, Anders, vet vad som har hänt? Och jag kunde förstås gissa det, men jag sa, berätta. Och så vi bad, och sen gick klockan, så blev det nog 2 på natten. Som inte alls kände någon övernaturlig kraft från himmelen. Som gav henne bara kraft att förlåta den här pappan. Och hon sa det, att då pjump, på en sekund försvann allt det hatet, all den här vreden, all den här ilskan som hon hade inom sig mot sina föräldrar eller mot sin pappa försvann. Hon fick bli frälst. Hon är idag frälst och har ett barn på ett par år också. Alltså, det är inte ditt fel att du går igenom saker eller att du har gått igenom saker. Men vi behöver också veta, vad är receptet? Vad är lösningen på problemet? Och jag tror förlåtelsens väg. Det första är, du ska inte vara ensam. Det betyder att du behöver ha någon människa som du kan öppna ditt hjärta åt. Och sen när du har öppnat ditt hjärta så är nästa steg, förlåt dem. Som Jesus sa på korset. Och det är en ganska stark bön tycker jag. När han har blivit korsfäst så säger han, förlåt dem Herre, för de vet inte vad de gör. På samma sätt som Jesus bad ut den bönen så tror jag också det är en nyckel i våra liv. Att kunna be ut, Herre, förlåt dem. Jag minns en gång när jag var och handlade i en affär här i stan. Så gick jag i kassan. Och när jag kommer till kassan så ser jag mitt i allt. Och det enda gången jag sett den här människan i fråga. Så ser jag den person som hade mobbat mig. Var den här gängledaren. Och jag fick en sån halv chock. Men jag höll mig sansad. Och satt varorna dit på rullbandet. Och betalade dem och så får jag därifrån. Och sen har jag gått kanske 10 meter. Så hör jag mitt allt Gud tala till mig. Och säger Gud, Anders, har du förlåtit dem som mobbar dig? Jag står still där i utgången där vid icke-nämnd affär och funderar för mig själv någon minut. Hur är det nu? Har jag förlåtit de här människorna som under de här åren också mer eller mindre försöker förstöra mitt liv? Och vad är nu helt säker? Så man tar ju det säkra för det osäkra. Och så förlät man dem i Jesu namn. Var det någonting som jag ville göra? Om man frågar så att säga mänskligt sett. Svar nej. För människor, vi tänker ofta som den här tjejen gjorde. Att varför ska jag förlåta? Det finns ju ingen orsak varför jag ska förlåta någon som har gjort mig illa. Men Jesus säger i Matteus 7. Är det vers 13 och framåt. Gå den smala vägen. Det betyder att vi ska inte alltid göra det som känns bra. Som dagens media försöker häva ut sig i diverse medier. Så ska vi alltid göra det som känns bra. Vi ska på något sätt följa våra känslor. Och de får ju alltid så här. För er får de så här, för mig får de så här. Så upp och ner med full fart. Men Jesus säger, gå den smala vägen. Det betyder att vi ibland måste gå emot våra känslor. Och i det här fallet kan det betyda att vi måste gå emot våra känslor och förlåta de människor som har gjort oss illa. För vi finns ändå i den här världen. Saker som försöker attackera oss och strypa oss och förinta oss. Och besvikelser och andra negativa, starka, känslostyrande tingest. En del av det. Det vi människor kände, varför såg ingen mig när jag led så här mycket? Varför tog ingen hand om mig under de här svåra åren? Och ibland så ser inte vi. Våra medmänniskor som har så mycket behov. Vi ser inte våra medmänniskor som lider. Och mitt allt detta så tänker vi, varför ser ingen mig med mina problem? Men vi människor, vi är begränsade på ett och annat sätt. Så ibland är det bara så att du måste ta steget och säga, hjälp mig. Du ska inte skämmas för den du är. Du ska vara stolt som människa att Gud har skapat dig till just den person som du är och ska vara. Och i det så ska du inte heller skämmas över att också kunna ta och begära hjälp. För du är fantastiskt skapad så som du är och det är så som du ska vara, som vi sa tidigare. Men jag känner bara inom mig att det finns ett och annat mummel som pyr och har sig på din insida. För jag har en av mina goda vänner som heter Irre Lindvall, som ni en del av er känner. Så jag lovar henne att jag ska ha med dig i min predikan idag. Hon sa det som en utmaning till oss alla. Att ni varenda morgon ska ni kunna stå framför ett spegel och ska ni kunna säga: halleluja Herre, vad vacker jag är. Så nu har jag hållit mitt löfte mot Irre också. Alltså, det kan tyckas väl så banalt och enkelt, men för många av oss är det jättesvårt att acceptera att jag är just så som jag är. Och klart, det finns bitar som vi ska arbeta bort och bitar som kanske inte hör hemma lika mycket som de andra. Men det är just därför du inte heller ska vara ensam på din vandring. Jag tror aldrig jag ska varit med i farten under de här 10 åren om inte jag ska haft människor som har hjälpt mig så enormt mycket under min väg framåt. Som har uppmuntrat mig, som har tröstat mig, som har sagt: Anders, du predikar så bra ikväll. Man har sådana människor runt omkring sig som på något sätt hjälper en vidare på vandringen. Fråga er själv snabbt: hur många gånger har du efter ett möte sagt till lovsångarna: oj vad bra lovsång det var ikväll? Och så tänker du att ja, var det 0 eller 1? Och så är det troligen 0. Inte för att, jo men de ska inte falla i högmod, men kära någon, det gör de inte. Den som säger atmosfären ser jag inte någon stor risk av i dessa led här i församlingen, i alla fall i Vasa. Att när våra lovsångsledare faller i andligt högmod, ja, om de inte Jesus har kommit tillbaka för det. Det vill säga att du och jag behöver också vara i funktion. Det vill säga, om vi förväntar oss att få hjälp, ska vi också leva ett liv där vi ger ut hjälp. Jag upptäckte en lite lustig sak när jag läst skriften här om veckan. Där det står, när Jesus undervisar om bönen i Matteus 7, och det är några verser innan. Han säger: be så skall ni få, bulta så skall dörren öppnas. Och så tar någon liknelse om någon far som ger ett bröd och inte en sten och en fisk och ingen skorpion. Men versen efter det, vers 12. Förlåt mig tolken, jag har så luddiga utsvärelser idag. Men sedan vers 12, det tycker jag är en viktig vers. Allt det ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. Och jag på något sätt kopplar ihop de här verserna innan, som handlar om bön, att få bönesvar. Det vill säga att du och jag är många gånger andra människors bönesvar. Var det för hög teologi? Nej, det var det inte. Alltså, vi ber ju många gånger: Herre, hjälp oss hit och dit. Och jag tror att Gud på något sätt ser på Vasa, Kvävlax och där runt omkring. Så ser han ner och funderar, han hör så många böner och ser han ner: finns det någon människa jag kan använda idag för att besvara den bönen? Klart, han talar till oss direkt också, han gör saker direkt till oss. Men jag tänker på mitt eget liv, så observerar jag att många av mina bönesvar så var sammankopplade med andra människor. Det var också en ny teologi för er, verkar som ett frågetecken som kom fram i er panna. Men jag på något sätt har sett att när jag får bönesvar så oftast en annan människa varit med och förmedlat det svaret till mig. Därför tror jag också att, jag har ju tjatat om det så många gånger, nu är min telefon så långt bort, hela 3 meter, så jag kan inte ta upp den. Men jag har tjatat om det så många gånger att ha din telefon i din hand om kvällen och så frågar du Gud: Herre, finns det någon människa som idag behöver hjälp från dig? Och inte händer alltid någonting, och inte kommer alltid att hända någonting. Men när det händer så kan det vara guld värt för den människan. Att du tar din telefon och så, oj, får du ett namn i ditt sinne. Och så ringer den personen och frågar: hur är det med dig? Och så kanske den andra personen säger: ja, men det har varit lite tungt på sistone. Ja, men då vill jag uppmuntra dig. Det är inte svårare än det. Det är inte så att du behöver höra änglakören i höga C sjunga framför dig för att du ska förmedla ett budskap. Det kan räcka med att du bara är och följer det bibelordet just i Matteus 7:12. Allt det ni vill att människor ska göra mot er, gör det mot dem. För det är den vägen jag tror vi ska vandra. Det är två, alltså, jag ursäktar min lite luddiga predikan idag. Men det är egentligen två punkter jag vill tala om, eller som jag redan har talat om. Den första var att du ska inte vara ensam på din vandring. Och du ska inte vara rädd att ta emot hjälp. Och det är inte något fel på dig. Det var en punkt, en lång punkt. Och sen den andra är ju att du ska vara allt dessa svar till den första punkten. Du ska söka upp den som ensam. Du ska säga till den andra, övertyga den andra människan att det inte är något fel på dig. Och du ska bära den andras bördor och hjälpa den framåt. För jag är högt medveten om att inte det är helt lätt att vara kristen. Därför behöver vi varandra. Därför behöver vi hjälpa varandra. Lyssna på varandra. Stötta varandra. Slänga lite eurosedlar åt varandra. Allt detta grundbehov som du och jag behöver. Och kanske idag har du det väldigt bra, tycker jag, men det här har ju allting fungerande i mitt liv. Men det kan hända om ett år eller två år så är du i den positionen när du behöver hjälp. Och tänk hur fantastiskt det kan vara då att du har människor runt omkring dig som du har hjälpt. Som sen kan hjälpa dig. Jag brukar säga det när ni har haft ny frälsta runt omkring mig och jag har försökt träna dem lite efter min begränsade förmåga. Så jag brukar säga till dem att mitt mål är två med er när jag tränar er. Det första är att ni ska komma längre med Gud än vad jag själv har kommit. Och det andra målet är att jag vill träna er nu när jag kan och kanske har fötterna på marken, så att ni sen kan hjälpa mig när jag har fallit. För vi alla kan hjälpa varandra. Alla ni kan hjälpa mig. Ni har hört hur bristfällig jag är, precis som ni är. Vi är alla i samma båt. Vi har alla någonting som vi kan ge till varann. Och ingen av oss har klättrat högt på någon andlig stege. Ni vet ju det. När man är kristen, då klättrar man inte uppåt, utan man klättrar neråt. För Jesus säger det. I världen så strävar ledarna efter att bli sådana här pompösa ledare och påvar och hit och dit. Men så ska det inte vara med er. Utan den högsta bland er ska vara den andres tjänare. Det vill säga, vi ska tvätta varandras fötter, så det är symboliskt uttryck från Bibeln. När man tvättade varandras fötter på den judiska tiden, det var på något sätt en form av att visa den högsta aktningen mot den andra människan. Jag förstår nu varför lärjungarna var lite sådär häpna när Jesus ville tvätta deras fötter. Så kom ihåg än en gång. Om det är något annat ni vill komma ihåg ikväll, så kom i alla fall ihåg den här meningen. Det är inte något fel på dig. Och Gud älskar dig. Om du ser vilka människor som Jesus valde ut och som Gud har valt ut genom hela historien, så det är inte de som har de längsta teologiska studierna. Utan han valde fiskare. Han utvalde tullindrivare. Det var på något sätt en ställning som var lägst omtyckt bland judarna, bland människorna på den tiden. Ingen tyckte om dem. Matteus, som har skrivit Matteus evangeliet. Så han var tullindrivare. Han valde Petrus. På Petrus CV så finner vi dels ett avhugget öra. Han tog ett svärd och högg av en öra på några soldater när de fängslade Jesus. Och så förnekar han Jesus tre gånger. Alltså, vi talar om en brokig skara människor, precis som du och jag. Som efter mötet med den heliga ande, pingstdagen, apostlärningarna 3, så insåg de en sak. Jag tror de inte riktigt hade insett det tidigare. För då trodde de förut, precis som du och jag gör, att nu måste vi arbeta, vi ska vara präktiga, vi ska vara fina, vi ska imponera på Gud. Har ni hört, kanske inte hört, tänkt på det eller hört det uttrycket tidigare, men jag tror vi många gånger lever på det sättet att vi ska imponera på Gud. Jag tror det är svårt att imponera på en Gud som har gjort hela universum. Det är min enkla uppfattning om saken. Så därför, om vi inte på något sätt kan imponera på honom, så måste vi bara kanske acceptera faktat som han själv har sagt. Det är fullbordat. Men efter, och det fick just upp apostlarna erfara på pingstdagen, en helig ande kom över dem. För de insåg de inte allt att det handlar ju inte om mig. Det handlar inte om mina egna begränsningar. Det handlar inte om hur bra och präktig jag är, utan det handlar om Gud i mig. Och när vi inser det, att det handlar inte om oss, utan det handlar om Gud i oss, då gör det inte så mycket om att vi har lite brister och fel. Klart vi ska motarbeta dem hela tiden. Men det hindrar ju inte att Gud inte kan använda oss. Om Gud har kunnat använda mig något lite, så kan han nog använda dig också. Det vet jag. Låt oss stå upp på våra fötter och göra 20 armhävningar. Jag skämtar. Nej, vi ska be till Herren, vår frälsare och Gud. Herre, vi bara tackar dig Gud för den nåd och den kärlek som du har visat oss. Jag ber dig just nu Gud att du bara visar din kärlek. Låt den penetrera våra hjärtan. Låt den Jesus tränga in i oss så vi bara får uppleva vad det är att tillhöra dig. Jesus, jag ber om en öppen atmosfär och en öppen himmel. För på samma sätt som du vandrar på jorden och det var konkret, det var Gud som människa, på samma sätt så kan vi konkret också möta dig. Som vi läste i inledningen, att det vi sår med tårar, det ska vi skörda med jubel. Jag ber dig himmelske fader att du just nu ska möta oss så vi inte skäms för oss själva. Jag vill bara be Herre och vill bara bryta ett sånt tankemönster att vi måste vara någonting speciellt när vi är på möten, när vi är bland kristna. Jag vill bara be Jesus att vi kan få vara oss själva så att du kan forma oss. Jag tror Herre att du bäst kan forma oss när vi är oss själva med allt bråte och allt saligt i en enda salig röra. Jag bara tackar dig Jesus för att din kraft som verkar genom oss, det är större än all negativt inflytande som existerar på denna planet. Herre, jag bara får en syn framför mig där jag ser en person här inne. Jag är frimodig och säger bara vad jag ser. Jag tror du har blivit misshandlad av din bror. Du har blivit slagen av din bror. Och jag på något sätt ser dig just med ganska mycket ilska och hat mot den här personen. Och jag ser på något sätt hur du har burit detta ensam också väldigt länge inom dig. Och jag tror det har gett dig skräck att möta andra människor. Speciellt av det manliga könet. Av rädsla för vad som ska hända. Och jag bara upplever den heliga ande säga till dig, just du, att han vill låta dig lära känna faderns kärlek. Jag var också upplever att det finns någon som har blivit utnyttjad på något sätt. Och du på något sätt har väldigt stor självfördömelse och självförakt på grund av den här händelsen. Jag bara upplever en helig ande säga till dig att du ska bli fri i Jesu namn. Att han vill möta dig med sin kärlek så att du ska kunna släppa dessa bojor som binder dig så djupt. För det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Det finns ingen som ser ner på dig. De människor som ser ner på dig har mycket större problem än vad du har. Vi tackar dig Jesus för att också ska öppna en atmosfär här inne under detta möte och i våra liv. Där vi inte är reds för att tala om våra bekymmer. Om det finns någonting som håller oss tillbaka, om det finns problemområden i våra liv, så bara ber dig Jesus att du hjälper oss att bekänna det för någon. Du hjälper oss Jesus att ta kontakt med någon människa så vi kan tala ut om detta. Jag bara ber dig Jesus, kom helige ande och gör ditt verk. Jag bara ber dig Jesus att här finns ingen bättre eller ingen sämre, utan vi alla är på samma nivå. Och jag bara prisar dig i frimodighet av det tanken och det tankesättet, så kan vi gå fram till dig. Vi kan annalkas ditt kors, vi kan böja våra knän och ta emot förlåtelsens kraft från himmelen. Jag bara ber dig Jesus. Jag bara tackar dig Gud att du också hjälper oss att förlåta om vi har felat mot andra människor. Jag bara ber dig Jesus att du hjälper oss att inse att vi inte alltid har gjort allting rätt själv. Och om du här ger oss människor på vårt hjärta som du vill att vi ska försona oss med, så ber dig Gud att du gör det. Jag bara tackar dig Jesus att du förintar högmodet som håller oss tillbaka. Att just förlåta våra medmänniskor när vi har gjort fel. Också att förlåta dem när de har gjort fel mot oss. Jag ber också Jesus för de människor som känner sig ensamma i denna värld. Och de människor som kämpar med sin självbild och sin identitet. Jag bara ber dig Jesus att vi ska idag bara kunna bryta dig i Jesu namn. Vi ska kunna be tillsammans och lägga en ny start i ditt liv. För kom ihåg att Gud älskar dig precis som du är. Du kan inte göra någonting för att han ska älska dig mera. Utan det Gud vill, han vill bara krama om dig. Han vill bara säga dig att jag har ju skapat dig. Jag vill hålla om dig, jag vill bära dig. Jag vill låta min kärlek omsluta dig. Jesus, det är bara du som förmår göra det verk i oss som du vill göra. Herre, jag vill specifikt bara be ut att om det behövs tårar, så låt det komma tårar den här kvällen. Jag bara ber i Jesu namn att vi inte ska behöva skämmas för människor, utan vi vill vara frimodiga inför dig. Jag bara tackar dig Jesus Kristus. Du har sett Herre hur många gånger tårar har hjälpt mig att gå vidare. Du minns Herre när jag hade, under hela min uppväxt, bråkat med min stora syster. Och du minns Herre hur vi bråkade hela tiden. Och jag skulle bo sen en hel sommar i Stockholm. En månad gick och vi bråkade varenda dag. Och sist så sa jag till dig Herre, att om inte du hjälper mig nu så orkar jag inte någon mer. Jag flyttade, jag planerade att jag skulle flytta en dag senare. Och så talar Gud till mig. Ja, jag ska reda upp denna situation. Men det kommer att krävas tårar. Och dagen gick. Och jag träffade min syster igen, min stora syster. Och hon började på något sätt påpeka, vi började så här småbråka igen som vanligt. Och så märkte jag att någonting hände mig som inte förstod. Jag bara kände hur tårarna flödade ner från mina ögon, ner på mina kinder. Och jag fattade inte vad som hände. Hon frågade mig, men Anders, varför gråter du? Sa hon och var väldigt arg på mig för det. Och så jag vet inte, men jag vill inte att vi ska bråka någon mer, svarade jag. Och så började hon också gråta. Och så försonades vi med varandra och inte bråkade någon mer efter det. Du minns det Herre. Och jag bara ber dig Jesus, om det finns några andra tårar som behöver fällas för försoning, så ber jag dig Jesus att du också på samma sätt ger dem kraft att komma ner från deras ögon. Om det så behövs.